Olivia heter jag och jag är med i pastorsteamet i den här församlingen. Och vad roligt, jag har varit väldigt peppad för den här söndagen att jag ska få predika idag. Kul att just du är här, tar jag inte för givet. Jag menar inte att ni är här för mig, men bara allmänt. Det är fantastiskt att vi får samlas som församling och fira gudstjänst tillsammans. Så. Jag vet inte med er, men jag är från Västerbotten och i Umeå är det fortfarande ganska mycket snö. Nu så upplever jag det här med någon slags vår som tänker att Hugo kan stämma in att vi har inte riktigt den här. Det här, det kommer ungefär en månad senare där. Så jag är lite så här, pappa, vad händer? Hur är det på åkrarna hemma? Här är det snart full gång, känns som. Ja, vi är mitt inne i en serie som heter Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Och det utgår från ett bibelord som vi kommer till lite senare. Men jag har en rubrik idag som heter Det slutar inte med dig. Intressant, eller? Tidigare här i vår så hade vi tema om frälsningen. Och jag tycker det är ett härligt tema att gå vidare nu i att ge vidare det som vi har fått. Det slutar inte med mig. Det slutar inte med oss. Det som Jesus har gjort i mitt liv är för stort för att det ska ta slut med mig. Och det ska vi prata lite om idag. Frälsningen sätter oss i rörelse. Jag tänker att vi börjar med att läsa ett bibelord från Apostlagärningarna 3. Vers 1-10. Har du med din bibel får du jättegärna slå upp det. Jag vet inte om ni som är här alla brukar vara här eller van att vara i kyrkan. Eller om ni kanske är här för första gången. Men välkommen och häng med. Här så tror vi på bibeln och vi tror att bibeln är Guds ord. Och vi ska djupdyka lite i den här texten idag och förstå lite mer om vad den kan handla om för vårt liv. Apostlagärningarna 3, vers 1-10 står det så här. Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid bönetimmen, den nionde timmen. Då bar man dit en man som varit förlamad från födseln. Varje dag sattes han vid en tempelport som kallades Sköna porten för att tigga av dem som gick in i templet. Och när han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet så bad han om en gåva. Då fäste de blicken på honom och Petrus sa, se på oss. Och mannen såg uppmärksamt på dem och väntade sig att få något. Men Petrus sa, silver och guld har jag inte. Men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, res dig och gå. Och han grep honom i högra handen och reste honom upp. Och genast fick mannen styrka i fötter och vrister. Han hoppade upp och stod upprätt. Sedan började han gå och han följde med dem in i templet. Där han gick runt och hoppade och prisade Gud. Och allt folket såg hur han gick omkring och prisade Gud. Och när de kände igen honom som mannen som brukade sitta och tigga vid Sköna porten utanför templet, fylldes de av bävan och förundran över det som hade hänt med honom. Wow! Vilken story! Ja, så här har vi då en berättelse om Petrus och Johannes. Eller egentligen om den lama mannen, men det var Petrus och Johannes som var där. Och de var två ganska helt vanliga människor. Men de var två av Jesu lärjungar. Och de hade hängt med Jesus. Och gått med honom och lärt av honom. Och ungefär 3 år. Och när vi läser den här texten så har Jesus ganska nyss dött och stigit upp till himlen. Och Jesus, han var lärjungarnas hopp. Han var deras frälsare, han var deras räddare som de hade väntat på länge. Att nu äntligen, nu är livet löst. Och sen så dog Jesus. Och de bara, vad händer nu? Allt deras hopp försvann. Och deras, vad de tänkte var lösningen för framtiden var borta. Men sen så kom Jesus tillbaka. Han reste upp ur graven på den tredje dagen. Och snart går vi in i påsken och vi kommer få påminna oss än en gång om allt det fantastiska som det innebar med att Jesus besegrade döden så att vi skulle få evigt liv. Men Jesus uppstod och han kom tillbaka och han mötte lärjungarna. Han visade dem hans sår i sina händer. Och han försökte förklara för dem någonting som han hade pratat om i en lång tid. Att jag är här för en tid, men jag är inte den som kommer vara här för evigt. Men jag kommer för den delen inte lämna er. Utan han sätter igång sin plan vidare när han säger till lärjungarna och liksom lämnar stafettpinnen till dem. Jag satte ihop lite här från Johannes. Mina barn, ännu en kort tid är jag hos er. Det här säger han alltså tidigare. Jag ska inte lämna er faderösa, men hjälparen den heliga anden som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er. Och jag säger er sanningen, den som tror på mig ska göra de gärningar som jag gör. Och större än så ska han göra, för jag går till fadern. Och det var det som Jesus gjorde. Han dog, han uppstod, han mötte dem igen. Han påminner dem om det här, att nu kommer en helig ande utgjutas över er. Och ni ska gå vidare nu. Och det var det han gjorde. Han gick till fadern. Nu händer den här risken som är när man skriver ut papper. Vilket papper i vilken ordning? Jo, exakt. Undret vid den sköna porten som vi just läste om. Det är det första som lärjungarna är med om efter att Jesus har stigit upp till himlen. Och de har blivit uppfyllda av den heliga ande. Och därför så skiljer sig det här undret också från de som vi läser i evangelierna. För nu är Jesus inte liksom med i bilden. Utan det är kraften, i den heliga andes kraft genom lärjungarna som är förverkligas. Eller som bevisar sig när den här lame mannen får styrka och reser sig upp. Och Petrus och Johannes, de kan vi se tillsammans i evangelierna. Vi kan kanske tänka att de var vänner. De gick med Jesus, de hängde tillsammans. Men de uppenbarligen så tjänade de också tillsammans. De hade ett gemensamt mål att följa Jesus. De var överlåtna till honom och de hade följt honom. Och nu när Jesus inte längre var med i bilden så fortsatte de tillsammans. Kanske som du och någon vän som du har i kyrkan eller livet. Där de båda är överlåtna till att, men det här gör vi. Och det är Jesus vi vill följa. Och den här dagen var väl kanske egentligen som vilken dag som helst för dem. För den här bönetimmen, den tredje bönetimmen. Det var eftermiddagsbönen. Den var central i den judiska samtiden och traditionen. Så förmodligen så gick de till den sköna porten typ varje dag. Eller i alla fall ofta. Och vissa teologer, de menar att det är ologiskt att den här lamemannen bars dit vid den här tiden på eftermiddagen. Så därför så undrar man om det här verkligen sant. Men andra menar att ja, men det är väldigt rimligt att man bar dit den på eftermiddagen. För det var då många passerade porten. Och den här mannen förmodligen, som han förmodligen gjorde till alla som gick förbi, så bad han Petrus och Johannes som en gåva. Och i hans värld så var det pengar som han menade. För det var enda sättet i hans situation att kunna få en inkomst eller överleva. Det fanns inga sociala skydd eller stöd som för en utsatt människa att få hjälp av. Utan hans vänner bar dit honom och han fick de pengar han kunde få under en dag. Och det var det han hade att leva på. Så för honom är det väldigt naturligt att bara ge mig en gåva. Men i apostlagärningarna, då förstår vi att apostlarna levde inte i en materiell mångfald. De hade inte mycket pengar eller materiella saker i sitt liv. För de troende, de sålde sina ägodelar och de delade allt mellan varandra. Och när Petrus säger det här att silver och guld, det är i det grekiska språket så används det som ett uttryck för att frambära empati. Det tyckte jag var fint. Men det användes också för att uttrycka den här stora summan pengar. Och det hade inte Petrus. Och det var inte det han tänkte erbjuda. Men han hade fått en gåva som han kunde ge. Och det resulterade i att mannen fick tillbaka sin förmåga att gå. Hur mäktigt som helst. Och Petrus, han använde auktoriteten i Jesu namn. Och han kopplar samman den kraft som han har sett Jesus verka i med den heliga ande. Och han använde den kraften i Jesu nasaréns namn. Res dig upp och gå. Och i det här undret så bevisas det att den kraften kan vara verksam genom oss troende vanliga människor. Och den var verksam. Och mannen, han går in i templet. Alltså han går in i templet för första gången i sitt liv. Tänk att han har varit utanför templet varje dag. Och nu får han gå in i templet. Och han, jag tycker det är så mäktigt att det står att han hoppar. Och att han, just att undret var så direkt. Han fick full styrka i sina fötter och vrister. Och han kunde stå och gå och hoppa. Jag tänker liksom, att känna tyngdlagen måste vara väldigt mäktigt. Och han lovsjunger och han prisar Gud. Och det är också en så mäktig del i det här. Att folket, när de ser honom. Och de känner igen honom. Det stärker också hela den här berättelsens sanningsenlighet. Att de känner igen honom. Att han brukade ju sitta och tigga. Och nu är han här. Och de fylls av en förundran. Över det som har hänt. Wow. Det ni har fått som gåva. Ska ni ge som gåva. I Matteus evangeliet 10, vers 5, så står det: dessa 12 sände Jesus ut. Och han befallde dem, gå inte bort till hedningarnas område eller in i någon samarisk stad, utan gå till de förlorade fåren av Israels hus. Där ni går fram ska ni predika, himmelriket är nära. Bota sjuka, uppväck döda, gör spetälska rena och driv ut onda andar. Det ni har fått som gåva ska ni ge som gåva. Petrus och Johannes tillsammans med de andra lärjungarna och de första kristna, de hade ett väldigt tydligt uppdrag. Och det var att nå sin omvärld. Att ge vidare det som de hade fått. Och vad hade de fått? De hade gått med Jesus i flera år. Och de hade fått ett förvandlat liv. Genom att bara vara med honom. Jesus, han vände ju upp och ner på så mycket. Han pratade med dem han inte pratade med. Och han älskade dem som ingen älskar. Och han gjorde under och mirakler. Och han visade på en helt annan verklighet än vad de var vana vid. Så bara det var en gåva som de hade fått. Men sen när Jesus dog och uppstod så fick de, precis som du och jag, också en koppling till Gud i himlen. Vi kunde nå honom genom Jesus. Genom tron på Jesus så kan vi ha en relation med Gud i himlen. Och det är också en gåva. Men sen hade de också fått andens utgjutelse. Och det är en otrolig gåva. Att få leva och verka och vara ledd av den helige ande och gå i hans kraft. De hade fått en framtid och ett hopp. Och för att exemplifiera himmelrikets natur så gav de det vidare. Det är så himlen fungerar. Det stannar liksom inte inne i en bra liksom ett kärl, utan det ges vidare och det är liv. Vi har ett fras här. Gratia, gratis, data. Freely by his grace. Det är gåvan i frälsningen som är fri genom Guds nåd som vi har fått. Och sättet som Jesus har gjort gott mot oss, mot dig och mig, borde mana oss att göra gott mot andra människor i vår omgivning. Och det är allt som jag vill röra om i våra huvuden idag. Att det som Jesus har gett oss, det som vi har fått ta emot, och det som är så fantastiskt att den gåvan också är konstant. Det var inte bara som att Jesus gjorde något en gång och sen får vi klara oss, utan konstant får vi pyllas på och bli ledda och växa och utvecklas, och Gud bara ger oss så mycket när vi drar nära honom. Och det är en konstant inflöde av gåvan från himlen. Och den får vi ge vidare. Den borde mana oss att ge vidare. Att göra gott till människor i vår omgivning. Att stå upp och ge av Guds godhet till andra människor. För det vi har fått ta emot, det är inte bara för oss själva. Det slutar inte med dig. Har du tänkt på att om lärjungarna inte hade gett vidare, om de hade så här, alltså vi har det ganska bra, vi är ett bra gäng här, vi älskar Jesus, vi kan få bara hänga med helige ande. Om de inte hade gått ut till andra människor, då hade vi inte heller suttit här idag. Och liksom i generation efter generation efter generation har det funnits människor som har gått ut och nått ut i sin omvärld. Och det är resultatet att vi får vara här idag. Och att vi har fått höra om Jesus. Och det är ju helt fantastiskt. Och Jesus sa till lärarna, gå ut i hela världen och gör folk till mina efterföljare. Och Jesus har gett dig och mig samma uppdrag som dem. Och då kan vi fråga oss, vad eller var är hela världen? Jag och Benjamin hade ju förmånen att åka till Filippinerna här i början av året. Och när man åkte, jag har sagt det, när man åker till Filippinerna i Asien, då känner man ju verkligen att, alltså Finland känns ju som, och Sverige, som ends of the earth. Alltså vi bor sjukt långt bort från vars alla andra bor. Men ibland så tänker vi att det här är centret av världen. Och det är vår värld liksom. Det är här vi är och det är här vi lever och verkar. Och att gå ut i hela världen är ju också vår värld. Din värld. Där du är. Där du jobbar, där du går i skola, där du tränar, där du handlar, där du fixar bilen. Och där du är, där du lever och verkar, är du kallad för en tid som denna. Där du kan vara en del i Guds stora berättelse. Där du kan ge vidare det du har till människor i din omgivning. Ni är världens ljus, står det i Matteus 5. Inte kan en stad döljas som ligger på ett berg. Inte heller tänder man ett ljus och sätter det under skäppan, utan man sätter det på ljushållaren så att det lyser för alla i huset. Låt på samma sätt ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen. Wow, det är precis det som ska vara resultatet av det vi gör. Inte att vi ska få ära, inte att vi ska bli större, utan att Gud ska bli större. Att han ska bli prisad, att han ska bli ärad så att när människor ser vad som händer i människors liv så börjar de fundera och förundras. Vad är den här kraften? Vad är det som gör? Gång på gång så påminner Jesus oss om att tänka på andra människor. Förmodligen för att han vet att människan i sin också syndiga natur tänker mest på sig själv. Right? Vi kanske är det här liksom mest relevant, jag vet inte, någonsin idag. Men den värld som vi lever i, det samhälle som vi lever i, bara pumpar ut en otroligt jag-centrerad inställning och förhållningssätt till din omgivning. Och lös ditt och ta hand om ditt eget och lös din egen situation. Och Jesus, han pratar ju som vanligt om det omvända, det motsatta. Och jag tycker att i stort och smått så märker man det lite överallt. Att om bara jag kommer fram och bara jag lyckas och bara jag hinner först i omkörningsfilen, alltså hela tiden. Vi körde ner till Helsingfors här i helgen och det är liksom det här med att bara tänka på att men kanske jag ska lämna plats i den här bilen för att hinna in. Alltså ett annat perspektiv än att jag, mig och mitt ska först. Det är det som Jesus talar om, att se människor i din omgivning. Låt ett ljus lysa på dem. Tänk inte bara på er själva. Och Jesus levde sitt liv så. Och vi får lära oss av honom och inspireras av honom. I Filipperbrevet 2, 1 och 18. Så står det så här. Om ni nu har tröst hos Kristus, om ni får uppmuntran av hans kärlek, gemenskap i anden och medkänsla och barmhärtighet, gör då min glädje fullkomlig genom att ha samma sinnelag och samma kärlek och vara ett i själ och sinne. Sök inte konflikt eller tom ära. Var istället ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Se inte till ert eget bästa utan också till andras. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Mm. Någonting som jag tycker är kanske mest liksom ja, men en stor del av den här berättelsen med hur Petrus och Johannes, det är just det där att de går till templet i deras vardag. Det är något de förmodligen gjorde varje dag. Och jag tänker också att om alla andra kände igen den här mannen så kände förmodligen Petrus och Johannes också igen den här mannen. Förmodligen har de träffat honom flera gånger. Han kanske har frågat dem massor gånger av en gåva, om en gåva. Men just den här dagen så var det som att de stannade upp och kanske Petrus kopplade att är det här Jesus menar med att ge vidare min gåva? Och han tar tillfället som är mitt i hans vardag, precis en vardaglig dag. Och sen bara talar han ut Jesu liv över den här mannen. Och hans liv får bli förvandlat. Och det tycker jag är väldigt uppmuntrande. För ibland kan vi kanske tänka att ja, men lärjungarna, de var så, jag vet inte. Jag tror man ska påminna oss om att de hade också en vardag. Och de gjorde också saker på rutin. Och sen ibland så plockar man upp och kopplar att kanske är det den här situationen som Jesus kan kalla mig att göra någonting annat av.